lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Höga visan, eller Salomos högsång som den också kallas. Den hörde med till festrullarna och förelästes vid påsken. Och den inleds med orden Sångernas sång av Salomo. Jag hoppas att du följde rådet jag gav dig i slutet av förra programmet, så att du har läst igenom hela Höga visan sammanhängande, innan vi nu vandrar genom denna kärlekssång. Eller rättare sagt, denna bok består av 5 korta sånger som är tätt sammanvävda till ett mönster, där kärleken är den röda tråden som följer boken från början till slut. Vi kan se en del språkliga likheter mellan den 72:a psalmen och Höga visan. I den 72:a psalmen, som inleds med orden av Salomo, samtidigt avslutas psalmen med orden här avslutas Davids, Isais sons, böner. David var nog för nära sitt slut för att kunna skriva ner denna psalm, samtidigt som den tydligt präglas långt mer av Davids anda än av Salomos. Och utan att på något sätt hävda att det med säkerhet förhåller sig så vill jag nämna att jag tror att denna Davids bön bads med tanke på sonen Salomo och nedtecknades av Salomo när hans far David var döende. Och om det är så är det ju naturligt att den har en viss språklig likhet med den 72:a psalmen. Höga visan skildrar det som Sulamit, en fattig lantflicka från Libanons bergstrakter, får erfara när hennes brudgum upptäcker henne på en av sina resor norrut. En dag passerar denna märkliga herde, och hon fattar kärlek till honom och han till henne. Han lämnar henne men lovar att återvända. Men han återvände inte så snart som hon hade förväntat. Så en dag blir det kungjort att kung Salomo har anlänt och att han önskade möta henne. Hon kunde inte tro att det var sant. Men när hon blev förd in i hans närhet så ser hon att han var hennes herde, som hon älskade och hade väntat på så länge. Några bibeltolkare menar att Höga visan är en sammanhängande historia som berättas i sekvenser. Personligen så tror jag inte att det är så, utan jag tror att scenerna skiftar och ger glimtar, minnesbilder av det som tidigare har hänt. Men vare sig det är på det ena eller det andra sättet, det betyder egentligen mindre. Det viktigaste för oss är att se hur du och jag som troende praktiskt ska tillämpa den här bokens budskap i våra liv. Höga visan beskriver ett underbart kärleksförhållande mellan den troende och herden, Herren Jesus Kristus. Genom Höga visan talar Gud till dig och mig idag. Den tar avstånd från ateism och den dömer kötslig lusta, och vill lära oss att inte bryta vårt äktenskapslöfte. Höga visan är inte en såpopera. Det är inte en simpel film där hjälten är neurotisk, hjältinnan erotisk och handlingen består i vansinniga stolligheter. Utan det är en sång som på ett underbart sätt beskriver äktenskapets kärleksförhållande. I den första sången finner vi brudens längtan och hur den stillas när de är tillsammans i en underbar, varm gemenskap. Jag läser Höga visan 1, vers 2. Kyssar må han ge mig, kyssar av sin mun, ty din kärlek är mer ljuv än vin. Vid denna tid var kyssen ett fredstecken, en pant som vittnade om fredsband och förekommer ofta i Mellersta Östern än idag. Därför var det fruktansvärt att Judas förrådde Jesus just med en kyss. Salomo, vars namn betyder fredlig eller fridsam, kysser Sulamit eller flickan från Sulem, fredens dotter. Kyssen är en handling som talar om en högst personlig relation på ett sätt som kan vara svårt att förstå i en tid då den närmast är en egoistisk förbrukningsvara. Eller enligt Judas kyss, något man ger under sken av närhet medan målsättningen är personlig vinning på ett eller annat sätt. Men låt oss be om nåd att se kyssen som ett underbart tecken på en högst personlig relation. Liksom också Kristus har en högst personlig relation till sina efterföljare. Han kan förmedla sitt budskap till dig och mig genom Guds ord. Det är därför det är så nödvändigt att återvända till studiet av Guds ord istället för att försöka lära en viss teknik. Och även om det kan vara både bra och nyttigt att lära avsnitt av Bibeln utan till, så är det viktigaste att vi verkligen äger en levande, nära gemenskap med Herren Jesus Kristus. Öppna ditt öra så att du kan höra honom förkunna frid genom Kristi blod, då han på korset försonar alla dina synder. I 5 Mosebok 30, vers 19 och 20 läser vi: Jag tar idag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren din Gud och hör hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge dem. Judas kyss är förrädarens kyss, dödens kyss. Kristi kyss är renhetens, frälsningens och livets kyss. Och Kristi kärlek är mer ljuv än vin, säger bruden. Din kärlek är mer ljuv än vin. Och i det nya testamentet säger Paulus i Efesebrevet 5, vers 18 och 19: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Kristi kärlek är långt ljuvligare än vin. Att bli fylld av den helige ande och verkligen erfara detta underbara, att tillhöra Kristus och leva i hans närhet. Men du och jag har så lätt för att komma bort från den närheten. Vi har lärt oss orden, och vi talar om att vara helhjärtade, och vi inbillar oss så lätt att vi är det, eftersom vi engagerar oss lika flitigt som termiterna. Men effekten är ofta densamma som i termitboet. Det blir stenhårt och bara en skyddande fasad. Vi behöver få mera av de hållningar som Petrus talade om i Petrus första brev, kapitel 1 och vers 8. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då kan vi också av hjärtat sjunga med bruden: Dina kyssar är bättre än vin. Vi läser Höga visan 1, vers 3. Ljuv är doften av dina salvor. Ja, en utgjuten salva är ditt namn. Därför har flickorna dig kär. Ett underbart avsnitt som talar om hjärtats reaktion när brudgummen får höra namnet på den hon älskar. En utgjuten salva är ditt namn. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud oss gav, vars lov har sjungits över hela världen, över varje land och hav? Namnet framför andra namn är Jesus. Hans namn är en utgjuten salva. Jesus betyder Guds frälsning, eller den som Gud använder till att frälsa. Och i Matteus evangeliets första kapitel säger ängeln som uppenbarar sig för Josef att Maria ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Hans namn är inte bara ett namn, han är vad han heter. Ja, han är en utgjuten salva. Vi läser Höga visan, kapitel 1, vers 4. Dra med mig, med hast vill jag följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Med rätta har man dig, kär. Här är en av skriftens verkliga juveler, som ger uttryck för den längtan som fyller det hjärta som blivit vidrört av honom, och samtidigt så fyllt av självkännedom. För den som kommit in i ljuset inser också ganska snart att det faktiskt är nödvändigt att be den bönen. För när vi lever och vandrar i ljuset förstår vi att det är nödvändigt att han drar oss med sig. Eljest blir vi fort liggande efter på vägen. Ja, men säger du, om man verkligen önskar och vill följa Jesus, så är det så mycket annat som lockar och drar vår fallna natur. Både vår tanke, vårt förstånd och vår vilja är präglade av syndafallets skada, och därför saknar vi den andliga klarsyn som borde få oss att alltid välja det rätta. Men av sammanhanget i Höga visan förstår vi att det handlar inte så mycket om en viljesak som om en hjärtesak. Och vi ser också att det inte är lagen som är drivkraften. För bruden säger inte driv mig, för det handlar inte om slavdrivarens piska. Men ur djupet av sitt hjärta ropar bruden, drag mig. Drag mig närmare ditt hjärta, svep mig i din mantelflik. Då i fattigdom och smärta blir jag både glad och rik. Det står i Psalm och sång 1966, utgivet av Svenska Baptistsamfundet och Örebromissionen. Det är den dragningskraft som finns i kärleken som för två människor samman. Och det är också kärleken som bevarar och håller samman äktenskapet. Och här talar jag då inte om åtrå, men om den kärlek som inte söker sitt. Paulus skriver i Romarbrevet 13:10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Kristuslivet är inte först och främst en plikt eller bara en annan livsstil, vilket det tyvärr nog allt för ofta blir. Det handlar inte heller bara om att vilja följa Jesus, för det är inte nog att bara önska att följa honom. Och varken vår egen förnuft eller våra försök att ta oss samman är nog, och det har bruden insett och ropar, drag mig med dig, med hast vill jag följa dig. Det handlar inte så mycket om att vara stark som om att vara helhjärtad. det vill säga att inte halta åt båda sidor. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och den största lön vi kan ge honom för hans kärlek är att älska honom tillbaka. Vad är väl större lycka än besvarad kärlek? Men synden gör vårt hjärta ljummet, och vi har så lätt för att förlora den första kärleken. Och när vi inser det, då ropar vi: dra mig med dig. Men i den här bönen ligger också den sanningen gömd, att Guds kraft är tillgänglig för oss. Ja, Gud säger att hans kraft fullkomnas i vår svaghet, som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 12, vers 9. Och Jesus själv säger ju i Johannes 6, vers 44: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och han säger också att det är han som har utvalt oss, inte vi som utvalt honom. Jag citerar Hebreerbrevet 12, verserna 1-3. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och nu sitter på högra sidan om Guds tron. Dra mig närmare ditt hjärta, svep mig i din mantelflik. Då i fattigdom och smärta blir jag både glad och rik. Gud vill besvara din bön när du ber: dra mig med dig. Och att bönen besvarats, det ser vi i de sista orden i vers 4. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Med rätta har man dig kär. Är det något vi skulle behöva mer utav, så är det den glädje som Bibeln vittnar om som en av andens frukter, både i våra församlingar och i våra egna liv. Jesus säger i Johannes 10:10: jag har kommit för att det ska ha liv, ja, liv i överflöd. Och Johannes skrev i sitt första brev, kapitel 1, vers 4. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Låt oss sluta leka kyrka, och låt oss sluta att säga: jag tillhör den eller den församlingen och har haft en upplevelse. Frågan är: lever du nära Kristus idag, just nu? Jag citerar än en gång Efesebrevet 5, vers 18 och 19. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt, i vår Herre Jesu Kristi namn. I början av den 63:e psalmen utbrister David, mannen efter Guds hjärta: Gud, du är min Gud, tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära, ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar skall prisa dig. Bruden säger, ja, konungen har fört mig in i sina gemak, vi vill fröjdas och vara glada över dig, med rätta har man dig kär. Den sång av Lelia Morris som vi i svensk översättning känner under texten Närmare, ständigt, tätt in till dig ljuder så här i norsk språkdräkt. Dra mig, o Jesus, in i din favn, in till ditt hjärte i glädje och savn. Och tredje versen börjar så här. Dra mig, o Jesus, allt vad i mig hindrar din nåde, jag gir nu till dig. Och sista versen. Dra mig till en gång, glad jag och fri, salig erfarer min kamp är förbi. Till all min gärning virkes av dig, till du och frälser helt lever i mig. Kristenlivet är en kärleksrelation. Vi älskar honom därför att han först har älskat oss. Han älskade oss tillräckligt mycket för att utge sig själv. Och nu säger han till oss, jag önskar din kärlek. Det stadfäster kärleksrelationen. Om du inte älskar honom, låtsas inte att du gör det. Men handen på hjärtat, min vän. Om inte Gud genom sin ande har fått utösa sin kärlek i ditt hjärta, så är det meningslöst att du låtsas att du älskar honom. I början av Kolosserbrevets andra kapitel talar Paulus om att bli undervisad i kärlek och styrkta i hjärtat och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet Kristus. För i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Psalmisten proklamerar i den 40:e psalmen vers 10 och 11. Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trohet och din frälsning talar jag. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet för den stora församlingen. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Den som verkligen älskar kan inte låta bli att tala om den som är föremålet för kärleken. Och om kärleken är besvarad så är glädjen stor. Man vill fröjda sig och vara glad. Kärleken offrar sig frivilligt, ja med glädje. Ett persiskt ordspråk säger, den äkta kärleken är som mandelträdet, vilket sprider sin vällukt omkring yxan som hugger om kulde. Och för den själ som har Gud som livets medelpunkt, säger som bonden som hade en vindflöjel på taket där det stod, Gud är kärlek. När pastor Spurgeon fick se den sa han, du menar väl inte att Guds kärlek är lika föränderlig som vinden? Nej, svarade bonden. Denna vindflygel vill förkunna, Gud är kärlek, från vilket håll vinden än blåser. Tro att Jesus vill dig väl, om hans råd är dold för ögat. Tänk hur ofta har hans makt rosor utav törnen brakt. Ta dig tid till Guds ord, min vän. Låt Gud genom sitt ord och sin helige ande dra dig med sig. För hans väg leder till evigt liv. Höga visan 1:4 säger, dra mig med dig. Med hast vill jag följa dig. Ja, konungen har fört mig in i sina gemak. Vi vill fröjdas och vara glada över dig. Med rätta har man dig kär. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Låt honom dra dig in i hans närhet. Ja, låt honom dra dig med sig helt in i den eviga saligheten. Och må hans välsignelse vila över dig helt tills du når målet. Gud är god.
Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsispråket. Här följer ett lyssnarbrev. Varje kväll lyssnar jag till ditt program. Efter att ha lyssnat och funderat mycket kring dina program har jag börjat tro på Jesus, att han är sanningen. Men jag behöver din hjälp. Jag började tro för en månad sedan. Jag behöver en bibel. Var snäll och sänd mig en. Jag är mycket tacksam för vad du gör.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.